Det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist.
Egentligen, vi har pratat faktiskt om det på vårt kontor och säger att man får bara sitta på en plats en dag i taget. Och sen får vi hålla koll på varandra att vi flyttar runt. Även om man bara flyttar till platsen bredvid. För den där förändringen är, tror jag faktiskt är, per definition nyttig.
En del kontor ger energi, andra tar. En del kontor är kul, andra är det inte. En del kontor känner man sig omedelbart välkomnad och omfamnad av. Andra känns ju nästan människofientliga. Det här är något jag blivit akut medveten om när vi på WWW Media letar efter ett nytt kontor i Stockholm. För hur skapar man ett kontor som stimulerar interaktion och kreativitet men som också är mysigt? I Malmö är min bas Media Evolution City, ett kontorshotell som är allt annat än det du förmodligen förknippar med det gråa ordet kontorshotell. En överanvänd klyscha är ordet community, men det ligger ändå närmare sanningen i det här fallet. För det är ljust och varmt, sparsmaket inte var kallt och det känns framförallt som det är gjort för människor. Så ska man kanske kalla Media Evolution City för ett samhälle i samhället. Magnus Ture Nilsson är chef för det hela och det är ungefär så han beskriver det. Han pratar om att utformningen av kontoret är viktig, men likväl överskattad. Hur kulturen är konstruerad är viktigare än hur kontoret är strukturerat, säger han. Och innan du får höra honom tala djupare om det här, om kontorets funktion och vår övertro på det, så vill jag be dig tipsa en kompis om det här avsnittet. Kanske vet du någon som sitter på ett rätt surt kontor eller någon som jobbar med fastigheter. De kommer helt säkert tacka dig för att du använder delarfunktionen i din poddapp och hjälpt dem att upptäcka podden Perspektiv. Vill du nå mig? Ja, men då adressen perspektiv@pergranqvist.se. Och där kan du också höra av dig med tips på ämnen, gäster eller bara skriva vad du tycker om den här podden. Därmed så vänder vi oss till Magnus Ture Nilsson, chef för Media Evolution City i Malmö.
Kontoret idag bygger på massa gamla idéer och därför så flyr folk ofta från kontoret och vill hellre sitta och jobba på kaféer och göra andra. Vad är det som gör att folk vill jobba så mycket på kaféer idag?
Först och främst så tror jag det börjar med att man kan. Mm. Att det är tekniskt möjligt. Mm. Det är själva grejen. Och sen tror jag att den största missuppfattningen med kontor överhuvudtaget handlar faktiskt om att man ska göra samma sak om igen. Jag tror att människan överlag mår bra av förändring. Det vill säga att göra saker flera gånger sträcka är inte nödvändigtvis bra. Men däremot är det bra att gå tillbaka till någonting när man har gått ifrån det. Så därför så måste man gå ifrån det. Och om man tillåter att gå ifrån det som tekniken nu gör så kan du tillåta det också komma tillbaka. Till det som är din hemmabas liksom. Och det tror jag man ska göra ofta.
Så vilken roll har kontoret idag i människors liv egentligen? Är det hemmabas?
Jag tror det är så länge du jobbar i ett kollektiv i alla fall. Så länge du är nära andra och har någonting så tror jag det är viktigt att ha en fysisk plats eller fysisk manifestation av det kollektivet du tillhör. Det tror jag fortfarande är väldigt viktigt.
En slags borg.
En borg för att förstå vad det är.
Här på bolaget X har vi minsann, här bor vi alla vi.
Ja, det tror jag. Eller åtminstone det är här vi ses. Eller här utgår vi ifrån. Här startar vi dagen. Mm. Jag bygger det på att vi är ju ett klusterinitiativ och där de flesta av dem har ingen fysisk plats. I alla fall inte en fysisk plats för dem som är ägare och intressenter av det att mötas vid. Och vi har det och därför är vi väldigt tydliga och därför har vi väldigt många som vill vara med oss. För att man kan. Det är enkelt att ta del av oss.
Och enkelt att känna sig som en del av Media Evolution City då, eller?
Yes. En del av, och man kan också välja hur mycket man vill vara en del av det. För det är ju också det handlar om, det är ju identitet såklart. Det är inte bara det att ha en kontinuitet och förändra det helt i någonting, utan det är vad vill du identifiera dig med. Vill du identifiera dig själv och ditt arbete med en människa som är fri, som springer på kaféer eller coworking spaces, eller vill du identifiera dig med ett varumärke som har en borg att sitta i? Och då kan du välja det lite fritt.
Just det, som att det blir den där figuren som sitter i en cubicle som är det klassiska.
Ja, och du kan också välja, jag vet inte om det är med dig, men beroende på vilka människor man träffas så sträcker man olika på ryggen och pratar med olika djup röst eller knäpper slipsen lite till eller inte. Och då kan du också välja det. Vilken är du just nu? Den fria människan eller den som tillhör den tydliga strukturen?
Det var lätt för mig att välja liksom, veta vem jag skulle prata med, för jag ville prata med dig eftersom jag också är liksom medlem här i Media Evolution City och sitter här ibland. Och liksom, det är någonting som ni gör här som jag inte hittar på andra ställen, som jag tillåter dig att liksom skryta lite. Vad är liksom grejen här? För att det finns, vi pratar om coworking spaces, vi pratar om kontorshotell, vi pratar om ni är liksom kanske mer av en community eller någonting annat. Men vad är det ni gör och hur är det strukturerat? Skulle du beskriva det för den som inte varit här?
För att göra det enkelt och lite slagkraftigt kan man då säga att nej, men vi är först och främst inte ett kontor. Vi är knappt ens en gång ett ställe att vara på, utan vi är ett ställe som man möter människor på. Det vill säga vi är mer än, jag tror jag sa det till dig någon gång när vi träffades för länge sedan, att vi är först och främst en restaurang som vi råkar ha byggt ett kontor på. Sen är inte restaurangen det viktiga heller, men principen är så här, kontoret, platsen att arbeta på är inte det viktiga, utan platsen där energi finns, och det är där man vill vara, i närheten av. Så vi är snarare energiplats och ett origo för utbyte av möten, utbyte av den kompetens och den världen vi är i, än vad vi är ett kontor.
Men det säger ju alla. Alla låter exakt så. Mm.
Det är bara då skillnaden att vi gör det då.
Ja, och vad är det som ni gör då?
Ja, men det kan man säga så. Jag tror allting handlar ju om varför vi finns till. Om man utgår från någon sån, nu är han ju så utskälld, Simon Sinek, men om man utgår från den principen bara för att förstå det, så kan man säga att vi är rätt tydliga med vårt varför. Det skiljer sig lite från alla andra. Vi är ju ett klusterinitiativ som ägs av våra medlemmar. Vi finns bara till för om det går bra för våra medlemmar. Det vill säga vi ska försöka hjälpa till och ett ökat mått för innovation och tillväxt. Vi finns inte till för vår skull, utan bara användarnas eller ägarnas skull. Mm. Och sen dessutom är vi bolag med begränsad vinstutdelning, vilket gör att vi fungerar som en non-profit. Vilket betyder att vi är fullständigt ofarliga att göra med, och vi finns bara till för de användarnas skull som är här. Så det gör att vi blir lite neutrala och vi kan fokusera på någonting annat än maximerad vinst.
Så någon slags kontorssamfällighet?
Skulle man kunna säga. Och huset är bara en del av vår verksamhet också, så att det är egentligen bara en manifestation för det vi gör. Och sen så kan man också sitta här och jobba. Mm. Och det gör att alla pengar vi eventuellt tjänar, eller alla bra affärer vi eventuellt gör, kan vi plöja in i verksamhet hela tiden. Vilket gör att det här stället står aldrig tomt. Här händer det saker hela tiden. Så den dagen de här husen vi har, två än så länge, kanske fler snart, inte känns som att det vibrerar, då är det vi som har gjort något fel och då måste vi ändra det. Så det stannar aldrig här. Vi ser till så att det aldrig stannar, och det ligger i vår konstruktion.
Så då är grejen att ni bara jobbar för dem som är här, att det ska vara trevligt egentligen och inga andra mål?
Nej, trevligt skulle jag inte säga. Vi jobbar för att alla ska uppnå det som de vill ha när de är här. Det vill säga att bli utmanade, träffa nya människor, få inspiration, byta kunskap. Och i och för sig också ha ett bra ställe att vara och jobba på. Mm. Men det är liksom det enda vi mäts på. Om det inte funkar så finns inte vi. Så vi skulle aldrig bara kunna vara ett kontor. Det är helt omöjligt för oss att bara hyra ut kontorsyta.
Så ni mäts inte på alltså, utfyllnadsgrad eller vad man...
Nej, alltså vi har ju i princip, jag ska inte säga 100% beläggning, men så nära man kan komma rent schematekniskt av våra kontor och mötesrum. Jag kan alltid pusha lite till liksom. Mm. Så dels är det att det är en jäkla densitet och stor energinivå då, för att det nästan är fullt hela tiden. Men vi mäts ju snarare på om de som är här är nöjda då. Och upplever att vi gör bra för dem.
För en väldigt massa år sedan, det här var under dotcom-tiden, så fanns det ett framgångsrikt, då verkar det som att ett bolag som hette IK Media Lab. De gjorde otroligt mycket kreativa grejer. Sen lyckas man inte riktigt överleva på det sättet. Men mycket av de tankarna som sen slagit igenom fanns där redan då. Och en sak som man upplevde där i receptionen när man kom in var att de inte hade receptionister. De hade vibe managers. Och då var det espressomaskiner som då var nytt och konstigt. Och det var liksom att det såg trevligt ut och inte stelt. Att man skulle typ kunna komma och hänga där. Och det här var en del av Johan Stolf von Holsteins liksom storhet. Att han började tänka i liksom vibe managers. Det skulle liksom vibrera. Är det det ni har lyckats med här kanske?
Kanske, men raka motsatsen. För allt sånt där är ju så. Alltså, jag brukar ju tycka att saker och ting kanske inte kommer inifrån och ut, utan utifrån och in. Att designen och saker ibland är viktigare än innehållet. För att innehållet kan vara hur bra som helst, men är inte väldesignat så når det ändå inte fram. Mm. Men utifrån det perspektivet så kan man säga att det sättet att prata som han och de gjorde är väl ytligt kan man säga, men rätt riktning. Jag ska säga att ansatsen är fin, men en sån ansats utan ett innehåll som är med risk för att låta lite gammaldags, som inte bottnar och är på riktigt och ärligt, är ingenting.
Just det.
Så eftersom vi, skillnaden då är så, om du lägger den där vibe-grejen på oss, som egentligen mäts om människor kan göra bra saker. Alltså vi jobbar ändå med innovation. Vi förstår vad de gör och arbetar med djupet att förstå det. Lägger du då en snygg, polerad, bra design på det som känns och doftar bra, på någonting som är på riktigt i djupet, då blir det bra. Mm. Om du tar den ena eller den andra så har du ingenting. Det är kombinationen som är excellensen.
Nej, för det som man kände i receptionen, det var att det var liksom på riktigt, och jag jobbade på PK-medel, men det kände man att det var på riktigt det de gjorde där. Men det, liksom, det skalade ju inte, det var ju liksom för oss, och allting var ju nytt och spännande på ett sätt. Liksom. Det som jag tycker är intressant här är också att i huset ni har både folk som är lite mer frigående höns, som jag som har det som bas när jag är i Malmö, och sen så lite större företag och sen riktigt stora företag. Mm. Det är fascinerande att Oatly sitter i huset och inte flyttar ut. För det är ju den gamla grejen, okej, vi är jättemånga människor, då ska vi flytta till något eget. Mm. Och ändå är ni ju inte receptionist-entreprenad-grejen. För det finns ju de också, core services, ja. Som de heter, som är...
Nej, men jag kan säga så att axiomet i botten handlar ju om att det finns någonting, ett möte mellan de stora och de små. Mm. Och att, slarvigt uttryckt, innovationen är riktigt spetsiga, händer inte hos de stora utan det händer hos de små. Och de små behöver hjälp för att exekvera, och det kan de stora. De stora har svårt att hitta de små spetsiga grejerna. Kombinerar man det så händer något. Mm. Väldigt enkelt uttryckt. Och då kan man säga att så länge man håller kvar den känslan, det vill säga att du har de små spetsiga typerna och du har de stora med musklerna, och se till så att de träffas ofta och aktivt, då blir det intressant för båda att vara där. När någon blir för stor och växer ur och kan ha eget, då har man antingen missuppfattat det, själva grejen, ja. Eller så har den som bygger den där plattformen inte gjort det tillräckligt bra, tror jag. För Oatly är ett bra exempel. Jag har andra bjässar som vill vara här, och det vill de för att de har ju svårt att rekrytera nu för tiden. Alltså, de kan växa, och svårigheten är att växa att hitta rätt personal eller rätt energi och rätt kompetens. Och den sätter sig inte var som helst längre. Det här går ju tillbaka till Richard Floridas teorier om att folk kommer vilja vara där det är coolt att vara. Där det känns bra. Inte där det nödvändigtvis är bra för produktionstekniska medel, utan för att det känns bra. Och det vi bygger då, tillbaka till dina Holstein-grejer då, the vibe. Så kan man säga att, nej men the vibe, fast the vibe med lite mening. Mm. Och bygger man den så blir den väldigt betydelsefull. För då slipper ju ett företag hålla på med den själv. Eller snarare, man får ett add-on på det du bygger själv, så det blir ännu mer värt.
Jag träffade en vd för ett IT-företag som vuxit väldigt snabbt, och de hade en kontor på Norrlandsgatan, tror jag det var. Och sen flyttade de därifrån och startade ännu ett nytt kontor som var på Bealsgatan, alltså precis i hörnet med Kungsgatan, så är det, du har utsikt över ett Stureplan. Du kan inte bli mer central. Liksom. Och han sa att det gjorde stor skillnad i när de skulle rekrytera. Mm. För nu satt man ännu bättre. Mm. Om det var något två kvarter bort. Eller liksom så. Och det här kändes oerhört ytligt. Mm. Och samtidigt så kan jag tänka att ja, men det är coolare att sitta på Stureplan. Alltså det finns ju någonting i det här. Alltså det är klart, det finns det nyhetens behag. Nu sitter vi ännu mer centralt, och det kanske säger någonting om oss och sådär. Men det är någonting med hur man gör det därifrån. Att bli en adress, till att bli en plats, till att bli någonting mer.
Ja, då tänker jag så här, om man är med risk för att låta väldigt stöddig och stursk då, för vi har ju haft lite tur som har lyckats med allt det här också. Vi sitter ju inte på den bästa adressen, vi sitter vid sidan av den bästa adressen. Mm. Och är det en sak att flytta till den bästa adressen och så tittar vi på den bästa adressen, det är ju good enough liksom. Det är riktigt bra ju att skapa den nya adressen. Det vill säga, man ställer sig vid sidan av och säger att det här är den nya adressen. Då har man visat lite muskler, tycker jag. Mm. Så då händer något, för då håller man på med stadsutveckling på riktigt. Eller utvecklar den där adressen, eller vad det nu är för någonting. Och för min del är det intressant. Att sätta sig på det mest obvious place som man kan köpa sig till, det är säkert, funkar säkert bra, men andra är starkare, om du får igen.
För här säger du stadsutveckling. Jag tänker, där är ju någonting att ta fasta på. Det är en ambition att ha som är något annorlunda än att folk bara ska känna sig coola när de är på kontoret.
Då tror jag att vi är tillbaka till nästan din första fråga, kan man säga, som handlar om liksom, vad är det som gör att du tycker att här, ni gör det på ett sätt som är bättre än andra, eller åtminstone på ett annat sätt. Ja, vårt fokus är inte att göra ett bra ställe och sitta på ett kontor. Vårt fokus är att göra någonting bra. Alltså, vi jobbar för the greater good. Det är inte, och jag säger inte det för att låta som någon form av Jesus-personlighet i detta, men det vi ska skapa, det är bättre förutsättningar för näringsliv, offentligt och akademi att skapa en bättre stadsbild eller en bättre stad eller en bättre samhällskontrakt att leva i. Vi jobbar med förändring av samhällskontraktet, inte med kontorsuthyrning. Och har man fokus på ett annat sätt, då gissar jag att det regnar ner till slut på hur kontoret känns. Mm. Det är ingen som flyttar till det här kontoret för att de vill ha ett bra kontor på en bra adress. Man flyttar hit för att man vill ha innehållet i detta, för man vet att det kommer påverka dig som person, dina affärer och den skrå du landar i positivt. Därför flyttar man hit.
Det är en väldigt speciell stämning här som ju inte känns... Den känns inte flådig, den känns inte lyxig, den känns inte täckig, den känns inte... Den känns på något slags mänsklig. Alltså när man kommer in så möts man ett litet marknadsstånd och då någon säger hej hej. Och, alltså det där upplevelse... Det kommer ju också från hela upplevelseindustrin och man tar emot någon på ett hotell och... Du är tillbaka i Vibe Manager, någon som möter dig och tittar i ögonen och säger hej och vill ha en kaffe och så.
Och jag tror att det är inget, ska ärligt säga, det är inte någonting vi har räknat ut eller suttit och funderat ut, vilket man hade kunnat göra såklart. Det finns ju de som är väldigt duktiga på det här. Om du kommer till ett bra liksom, butikhotell eller en bra krog så vet du så här, liksom, vissa bara har det. Mm. Vissa bara säger, herregud, här kändes det liksom. Och de enda orden vi kommer på är genuint eller som du sa, mänskligt. Eller, liksom. Mm. Så börjar man liksom prata om på det sättet. Så, ja, och de som är riktigt bra, de har inte funderat på det. De har gjort sin grej.
Mm.
Det vill säga det man vill göra. Och det vi vill göra är inte i första hand att hyra ut kontor. Jag tror det märks på sättet vi är. Vi krämar inte kontor till folk. Vi försöker inte liksom bara känna, kom och hyra ett rum till. Här är en sak till. Här får du lite godis. Här får du... Så det är liksom inte, det är inget fel i det. Men det är inte det vi gör. Och det är därför tror jag det känns annorlunda.
Det är för också nu när man pratar om kontor så tänker jag också på det här liksom med... Vi hade öppna landskap, vi ska komma tillbaka sen, vi hade öppna landskap, men mer och mer rapporter pratar ju om hur mycket det är skönt med egen tid. Det är också därför man vill sitta på café, eller vi hör ju också folk som säger att liksom, ja, men jag jobbar hemma imorgon för jag behöver få något gjort, eller jag har lättare att koncentrera mig, vilket ju säger någonting om att det är optimalt. Jag vet inte vad jag är ute fara efter här, men jag undrar om det, liksom det som vi definierar som riktigt bra kontor idag, om de är så bra eller om det är alla andra som bara är dåliga.
Men jag tror det där svänger. Alltså när vi startade så var vi några av de första med det här.
Och det är ungefär när?
2012 öppnade vi. Så säg att vi satte igång och jobbade med ordentligt 2000, hands on 2010 liksom. Sen hade vi idén om det här 2005-2006, men det gör detsamma, men någon gång där. Och då pratade man om det öppna kontoret och det aktivitetsbaserade kontoret. Det var faktiskt som vi inte ens kände till. Vi fick reda på det efteråt, för vi var mer kusinerna från landet som körde på det som vi trodde var rätt väg. Liksom. Eller det vi trodde var rätt väg. Kan man säga så att ja, men då var alla ute efter en sak som var att man skulle sitta i öppen miljö. För det skulle ge energi och kompetens och utveckling överlag liksom. Till och med påstås som att det skulle vara stimuli för liksom, helt hjärnan till och med. Liksom. Och sen skulle man ha möjlighet att sitta i stängda rum. Gå bort för att kunna göra ditt eget. Liksom. Sitta och skriva, sitta och prata telefon och så. Och så byggdes det här kontoret. Nu när vi bygger kontor, när vi öppnade ett nytt här i mars, så gjorde vi samma sak fast motsatsen. Möjligheten att sitta i eget rum. Alla får en egen box eller ett eget kontor, hur stort du nu vill ha. Men möjlighet att ta del av det där gemensamma. Det vill säga exakt samma sak fast omvänt. Och det kan man säga, vi har ju bara följt efterfrågan. Det vill säga, vi är väldigt, väldigt noga med att fråga alla hur de vill ha det.
Mm.
Vi vet ingenting. Vi får bara, det som skiljer oss ibland från andra är att vi lyssnar lite bättre. Vi tar oss tid att lyssna en gång till. Liksom.
Mm.
Och då kan man säga att vi har noll efterfrågan på att sitta i öppet kontor och ha möjlighet till ett eget rum. Men vi har väldigt stor efterfrågan på att sitta i ett eget kontor och ha möjlighet att ha en gemensamhets... lokal liksom. Och det är nästan tillbaka till det gamla kontoret. Det är bara en fråga om hur man fyller det med energi och innehåll, tror jag. Och då blir liksom designen av hela kontoret en annan sak. Lite beroende på vilken ansats du har när du går in i det.
Innebär det att ni kommer att göra om det här kontoret så att det går med åt liksom egna rum och accessen till det gemensamma?
Man kan säga att vi egentligen redan har gjort det, för under tiden så har vi liksom expanderat och då har vi egentligen inte byggt fler öppna platser. Jag tror att de öppna platserna är viktiga för den landningsbana. Dels för de som är här kort tid och som bara vill ha vara här ibland. Så det finns en efterfrågan på det, fast den är väldigt mycket mindre än vad den var då. Jag tror inte heller att vi någonsin kommer göra pengar, om man nu ska prata ekonomi, på de öppna platserna. Men däremot är de nödvändiga att ha för att ha de andra platserna, där själva ekonomin ligger i.
Just det.
Och sen tror jag också att det där svänger lite. Alltså bara för att jag säger det här nu så behöver inte det gälla för alla. Men det gäller för lejonparten av de som är här. Men vissa vill fortfarande sitta öppet och vissa vill göra det ibland och ibland inte. Jag kan bara titta på mig själv. Jag har inte haft ett eget skrivbord på alltså 2010 kanske eller 2008 eller sånt där. Utan har flexat runt hela tiden. Och jag har inget behov av det, men ibland har jag behov av att sitta öppet med andra. Inte med dem jag jobbar med varje dag.
Mm.
Och då är det där kafégrejen eller i våra öppna miljöer. Och ibland sätter jag mig här i det här rummet som vi sitter i nu, som är ett mötesrum. Här har jag suttit hela dagen för jag har behövt vara i fred. Och så har det kommit in och ut ett par möten. Men jag har suttit här med ett jättestort härligt kontor ensam hela dagen. Jättebra dag. Mm. Imorgon kommer jag inte göra det. Jag tror på föränderligheten hela tiden. Egentligen, vi har pratat faktiskt om det på vårt kontor och säger att man får bara sitta på en plats en dag i taget. Och sen får vi hålla koll på varandra att vi flyttar runt. Även om man bara flyttar till platsen bredvid. För den där förändringen är, tror jag faktiskt är, per definition nyttig.
Men det finns ju en del människor som inte tycker om och som vill ha sitt eget och vill bygga sina egna små borgar.
Känner till detta. Jag tror inte de har rätt. Men det kan man ha. Det
utan behovet. Du tänker att genom att bara att tvinga folk att fysiskt flytta på sig från måndag till tisdag så har man också gjort någonting på samma sätt som enligt teorin att ta en ny väg varje dag till kontoret gör att du blir lite mer kreativ.
Jag tror det. Jag tror faktiskt att det är, nu med risk för liksom att sätta mig på andra människor och säga att de inte förstår sitt eget bästa. Jag tror att det är nyttigt att tänka så. Sen tror jag att man har, precis som du säger, olika behov av trygghet och göra en sak, samma sak en gång till för att man behöver sätta sig i samma situation, i samma känsla för att arbeta vidare i samma tankegång. Och så. Det tror jag visst att det behövs. Men det är ju inte ett problem. Kan man säga, människan så som jag känner den, åtminstone i vår samtid, är väldigt bra på att göra samma sak två gånger. Det är vi väldigt, väldigt bra på, rutiner. Vi är väldigt svårt för oss att ändra saker.
Mm.
Och då kan man säga att om vi ska bygga ett system som ska hjälpa oss så tror jag att systemet att våga sig nytt och förändra beteenden är det man ska jobba med, för det är det svåra. Och det mår vi inte dåligt av. Det andra kommer vi göra ändå.
Om vi ska titta tillbaka så på 1700-talet så ser man när man tittar på gamla så här, kopparstick men typ att liksom, mycket så här, ekonomi och administrationsarbete kan ske i öppna kontor. Man står vid långbänkar och flyttar papper och skriver med gåspenna eller något. Men sen såklart små kontorsrum var ju vanligare. Men ändå ska man komma ihåg att en vanlig var att man inte hade kontor alls, för man arbetar med kroppen, man står i affär eller man sliter på en gård i en fabrik. Liksom. Utan det är inte förrän 1900-talet när vi då får mer av en tjänstemannakultur, vi behöver mer det, som vi börjar jobba i kontor. Och de första, den som gör det är ju egentligen på riktigt är Frank Lloyd Wright. Han gjorde ett öppet kontor, typ arketypen för öppna kontor i Buffalo, Indiana, hos Johnson Company, det här är 39. Det ser liksom fantastiskt ut, det är liksom tunna pelare upp till tak som är glastak, han har designat, och det är liksom, när man tittar på det så ser man att det är väldigt mycket luft mellan skrivborden och han har tänkt igenom allting. Och sen har egentligen gjorts som olika dåliga kopior på det, så det är det ena liksom, det där ljusa öppna kontoret, influensen. Och när jag kollar upp så ser jag också den andra är liksom något slags 50-talet, man har något man kallar för byrålandschaftrörelsen i Tyskland. Man delar upp kontoret i mindre delar, mindre maskin, mer landskap, man ska kalla det som organiska stigar mellan olika öar. Det är helt enkelt därför vi har det här kontorslandskap. Och sen så dyker det upp såklart att liksom, lite halvhöga väggar så du kan få lite avskildhet, men du kan stigkliva över dem och så känner du kan du titta ut. Liksom. Här kommer till USA 60-talet, då, 10 år senare. Och alla bara, ah, jag fattar precis. Och så förstår de ingenting, för det enda de ser är väggarna. Mm. Och det är därför vi får sen få liksom cubicles. Alltså det är också viktigt att tänka på det, att liksom, öppna kontoret handlar ju aldrig om att göra det mysigt, utan om att spara pengar. Sen kan vi säga att vi har fördelar hit och dit och sånt, liksom. Mm. Men nu finns det ju ganska mycket forskning som visar att det bara är sämre. Mm. För vi blir störda och säger så. Visst, hela det här innovationsserendipity som stöter ihop utanför kaffemaskinen och säger, jaha, jag håller på att forska på ett vaccin som kan rädda mänskligheten. Gud vad bra, säger du. Jag håller på med det här chippet. Ska vi jobba ihop? Alltså, mm. Det är ju storyn. Liksom. Men det är ju intressant att se hur det gått från det ena till det andra. Och jag menar, ta bara Jacques Tati-filmen när han är på kontoren. Det är ju hemskt kul. I, liksom, de bara springer upp när dörrar för varandra och ingen hittar varandra. Och liksom sånt. Det är något väldigt roligt i det. Och sen har vi 90-talet egentligen, och vi kommer till aktivitetsbaserade. Jag tänker också på det, för då var ju också någonting med, det fanns ett företag som hette Digital som var föregångare, och de blev sen del av Compaq och vilka de nu gick upp i, lite skitsamma. Men de hade just det där utanför Solna, utanför Stockholm. De hade liksom röda hutsar och rullade runt, men hade man alla sina saker, så satt man när man behövde och sådär liksom. Och folk var inte jätteförtjusta i det heller. Det är intressant att se hur den här utvecklingen, som sagt, som du säger, går fram och tillbaka. För det var ju så att aktivitetsbaserat var den ena på 90-talet och den andra var väl college-aktiga, vilket ju kommer från Silicon Valley. Du sitter i något dorm room på ett college, du kommer på världens bästa idé, du flyttar till Silicon Valley, du tar med dig hela den pojkrumsestetiken och blåser upp den med liksom college, med fotbollhjälmar, och du har bord för lek och trams och sånt. Liksom, det är den där en arbetsplats för eviga 20-någonting och kontoret kallas liksom för campus och sånt. Och så är vi där vi är idag. Hur går diskussionen om när man ska designa kontor när du tittar på de frågorna som ni får och de frågorna ni utgick från när ni nu expanderade till hus 2 här borta?
Ja, men det ska man i ärligheten säga att man har ju alltid ramar när man sätter igång någonting. Ett hus som man ska in i eller som ska byggas eller det finns liksom, och så finns det ekonomiska ramar och så vidare. Liksom bara för att säga att
vi är 56 pers, vi måste få plats och det måste vara anpassat hit och dit.
Ja, men allt det där. Men då kan man ju säga så att man kan utgå från lite olika sådana sanningar som du nu tillbaka till här i den stora upplevelsen av liksom. Rolig historieskrivning har jag aldrig hört innan, jättefin. Om du tänker dig själv när du, om du går ut med en vän, kollega eller käresta och sätter dig och ska äta middag, så är där, sätter man sig vid ett bord för två och så är det alltid en som vill sitta där och ha ryggen fri. Nästan alltid. En vill det mer än den andra i alla fall. Det är väldigt sällan jag säger, vilken vill du ha? Det är så, men är det okej om jag sätter mig här inne för jag vill ha ryggen fri? Så det är så, och då kan jag tänka mig så här, och jag bara utgår från mig själv. Couldn't care less. Kan sitta var som helst. Jag tycker om att sitta i en stol för jag tycker om att röra på mig lite. Det är så. Men sanningen om att ha ryggen fri är ganska vedertagen och rätt stor. Och de flesta skulle nog säga att det är rätt skönt att någon inte tittar en i nacken. Jag tror att alla de här sanningarna kring var liksom ett arbete när de springer kring med sina hurtsar, lite förvirrade och så. Jag tror inte de är sanna riktigt faktiskt. Jag tror att det är en kulturell påhittad sak.
Skrivbordsprodukt.
Låt mig jämföra så här. Man har testat att utöka kollektivtrafik väldigt många gånger i olika städer i världen. En erfarenhet har man gjort sig. Okej, vi sätter in mer kollektivtrafik, vi gör den gratis. Vad händer då? Jo, de som redan åker kollektivtrafik åker mer. De som går och cyklar börjar åka kollektivtrafik. De som kör bil förändras inte, de kör bil. Och själva syftet var att minska bilismen. Och den berättar två saker för mig. Dels berättar den att det är svårt med bilar för att det är så jävla bekvämt. Mm. Åtminstone ur ett sätt att se det. Mm. Den berättar också att det är jävligt svårt att ändra ett beteende. Och ska man ändra ett beteende, ta busstrafiken igen. Det du måste göra är att öka antalet bussar och hur ofta de går. Men du måste också göra det svårt att köra bil. Då börjar bilisterna sluta åka bil och börja åka kollektivt. Den historien hade jag med mig när vi flyttade hit och jag hade alltid ångesthöga med papper på mitt skrivbord. Och sen när jag inte hade skrivbord längre så hade jag mitt skåp. Och jag kom liksom aldrig förbi de där jäkla ångesthögarna. Så då bestämde jag mig för att jag kopplar inte upp mig på skrivaren överhuvudtaget. Jag är fortfarande inte uppkopplad på skrivaren. Det betyder att jag gjorde det omöjligt att ha papper, att få papper. Jag gjorde det omöjligt att ha mina pappershögar för jag har inte plats för dem. Då börjar jag sluta ha pappershögar. Då börjar jag sortera papperna och kasta dem. Och bara spara dem jag måste och stoppa in i pärmar istället. Mm. Så mycket krävdes det för mig. Och det är för att jag är lat och prioriterar det sist. För jag tycker det är jobbigt. Jag tycker det tar emot liksom. Det är likväl ingenting som ligger i mitt beteende. Idag lever jag utan de papperna och mår jättebra av det. Det vill säga, jag kan lika bra sitta med ryggen emot. Även om jag har en idé och alla andra har en idé om att man ska sitta liksom med ryggen fri. Så jag tror att man måste prova på och så måste man också förstå hur svårt det är att göra förändring. Bara för att det är svårt och att man söker ett sätt att göra det så behöver inte det betyda att det är rätt sätt att göra det. Det behöver inte betyda att det är bästa möjliga optimala sätt som du mår bäst av. Det är bara det att göra på ett nytt sätt kan vara en riktigt lång väg och mycket effort. Men när du har tagit dig dit så är det mycket möjligt att det är det bästa möjliga stället för dig att vara på.
Och jag tänker också att när vi pratar om kontor så ska kontoren ska stödja processerna, bla bla bla, det har man ju hört 100 gånger. Liksom. Vi gör processer som ska stödja våra värderingar och sånt. Mm. Men man är kanske lite för rädd att gå in att också försöka störa dåliga värderingar, störa dåliga beteenden. Utan man ska försöka uppmuntra och titta, här kan alla sitta ihop i ett forum och vi har något slags amfiteater, vi kunna sitta och brainstorma eller vad det nu kan vara. Liksom.
Eller vad det nu är för sanningar vi har. Liksom. Det är samma sak som idén om att saker och ting, hur länge ska då? Säg då att man bygger ett kontor som fungerar bra, så funkar det inte efter ett par år. Nej, men så kanske det ska vara. Det kanske inte ska funka mer än ett par år. Det kanske är som ett halvdåligt äktenskap. Det är inte till för att vara i 40-50 år. Alla äktenskap är ju uppenbarligen till det med tanke på vår skilsmässostatistik. Så då kanske man ska syna det istället och säga, det är lite svårt att gå in i ett äktenskap och säga, så ska vi köra 10 år så har vi en utvärdering efter 5. Sen kanske det här är en dålig konstruktion, då har vi en ny konstruktion. Mm. om jag ska vara krass med det så borde det ju funka så. Mm. I alla fall så borde vi kunna göra det väl i kontor. Svårt med äktenskap, det kan jag förstå. Ja. Men kontor, ganska enkelt. Idén med att någonting är för evigt och en organisation eller de som jobbar där i samma statiska situation hela tiden, den är ju befängd. Alltså bör också rummet man är i förändras. Så att jag tror så här. Nu har vi varit här i 2012 till nu, vad blir det då? Jag blir 7 år ungefär. 7,5 är vi uppe i nu liksom. Vi har helt nya behov på vårt kontor och vi förändrar vårt kontor hela tiden. Vi är också lite färre människor idag än vad då och vi har varit fler under tiden. Alltså ett företag är ju inte mer än det man gör och människorna som är där och det man producerar tillsammans. Det är klart att den förändras över tid eftersom behoven förändras över tid med de produkterna och tjänsterna som vi ska göra. Då bör ju också rummet förändras över tid. Så jag tror snarare ett problem med kontor är att vi ser det statiskt. Det ska förändras.
För att använda startup ord så borde det vara ständig beta.
Så kan man säga.
Mm. Men det är också svårt att göra. Alltså det innebär, alltså många företag har ju också, man hör vittnesmålen om att de behövde göra kulturförändring och då gör de det genom att flytta till ett nytt kontor.
Ja, just det.
Och så ska det på något sätt ge sig. Även om man tar till en arkitekt och sånt så ska det på något sätt ge sig.
Kulturen sitter i väggarna och sådär.
Man ja, då får de ju med, men kulturen gör ju inte det. Utan den sitter ju mellan väggarna och den får de ju med sig i alla fall. Det är ju det som blir liksom, alla de här, jag får krupp när jag ser sådana här värderingar på väggen inne på kontor. Liksom, hej, vi heter X och här är det teamwork och så. Liksom. Ibland har de moralmålningar, ibland har de liksom annat. Det är så oerhört ytligt på något sätt. Det är som att man liksom var på väg och som det ständigt fanns en underliggande liksom stämning som handlade om nu ska jag slå min kollega på käften. Men så säger jag, nej, bakom honom står det teamwork. Så då ska jag skaka hand. Alltså det är något ungefär lika dumt som när det står så här på ölburkar att drick inte medan du kör bil. Som att man kan lära sig att man har stark öl på ratten. Men det jag förstår inte liksom, den här dålig messaging.
Det är roligt.
Det är någonting i det där som är liksom så konstigt. Alltså någonting i det här handlar tror jag, som vi är ute och retar efter är att liksom, vi tror en massa saker om kontor men vi har egentligen inte någon jävla aning alls.
Jag tror att kontor, anledningen till att kontor man ska vara riktigt hård med det så tror jag kontor ser ut som de gör på grund av ekonomiska förutsättningar. Du var inne på det innan. Det öppna kontoret skapades för att spara pengar och så vidare. Då är det så att nej, men det är ganska att inreda ett kontor. Det är ändå liksom färg och möbler och lite spik och sådana saker som kostar pengar. Det är ganska dyrt. Man har avskrivningar på det x antal år innan man kan tjäna hem det och göra det igen. Och sen är det också en hållbarhetsfråga. Ofta vill man kasta ut sakerna och in med det igen. Liksom. Det ska ändå hålla ett visst tag och skulle inte kunna hålla i 50 år egentligen. Så där ligger liksom ett inneboende problem med det fysiska kontoret. För att om du nu utgår från det som jag säger i alla fall, att man behöver förändring. Hur gör man ett kontor som kan vara i ganska ständig förändring? Om det är det man behöver då. För kontoret är ju till för att stödja arbetsprocessen då. Mm. I alla fall utifrån det vi sa. Och det blir ju, ja men det krockar ju fullständigt. Och då är ju frågan så, vi jobbar ju med det hela tiden. Hur kan vi förändra det? Och då kanske det inte sitter i möblerna. Det kanske inte sitter i färgvalet. Men det sitter i hur vi beter oss på kontoret. Och då blir ju den här aktören som vi är då. Origot i kontoret superviktig och att vi stoppar in verksamhet och är på ett sätt som gör att det är förändring hela tiden. Så återigen då, vad det gäller vår del så är vi inte ett kontor, vi är snarare energin där man är runt om. Och den energin är ju, den kan man förändra väldigt snabbt och väldigt ofta och svänga åt olika håll och den kan ändras efter vilka behov som helst och årstider för den delen. Om det skulle bli, säg att det är ett monsunregn här i Malmö under 4 dagar eller en vecka, så kan vi faktiskt ändra verksamheten efter det monsunregnet ganska fort. Mm. Köpa in supermånga paraply, bjuda på kaffe varje morgon och croissant och säga herregud vad blött du är, förlåt så mycket, här har vi en hårfön här inne. Det är lätt att göra, att tillgodose de behov som finns för att man ska känna sig lite mer välkomnad och lite mer nära. Men att måla om allting för att det helt plötsligt är för kallt ljus här ute i 4 veckor liksom. Det blir en annan sak. Mm. Eller byta ut alla möbler för att vi behöver mjukare möbler för att man har ont någonstans. Det är också jättesvårt. Så att jag tror att det handlar, kontor handlar inte så mycket om det fysiska rummet. Det handlar mer om energin i det fysiska rummet. Hur flummigt den kan låta.
Så att se det mycket mer som en tjänst?
Ja. Vi har till exempel, för vår del så har vi har inga hyreskontrakt. Vi säljer en tjänst. Som man hoppar på och köper och sen så slutar man köpa den om man inte vill ha den längre. Det är också ett sätt för oss att hålla oss på tårna för om vi inte gör en tillräckligt bra tjänst att få se någon kunder.
Just det.
Vi försöker inte låsa upp någon i 10-årskontrakt. Liksom.
Men återigen, det låter som alla andra. Jag var på WeWork i Stockholm som öppnat och som ju är hypat som alla känner till. Fantastiskt snyggt. Liksom. Det var känslan att vara på en som, typ Kastrup flygplats. Egentligen mycket glas, trägolv, trevligt, någon barista. Och så, liksom. Men ingen som är där. Alltså två saker. Dels baristan var jätteslö. Om vi nu ska ha någon som ska skapa vibes så tycker jag att han var inte på tårna kan man säga. Han var halvsovande. Det andra var att det var nästan ett helt vitt kontor. Jag såg nästan ingen som hade melanin mer än mig. Och jag är då kolrotsfärd hud. Och det tredje var att ingen tittade varandra i ögonen och säger hej. Och det var otroligt intressant att liksom det där, jag tänkte att det här är resultatet av att någon annanstans sitter och räknar ut det här. Det sitter någon i Kalifornien som tar in en local architect. Ja. Och sen tar man in lite artisan-grejer och så använder man liksom någon lokal kaffeblandning. Och sen bara tjoff. Och så går vi vidare. Och det var väldigt intressant att se liksom ett emotionellt sätt så upplevde jag som ett helt sterilt kontor. Mycket mer sterilt än Karolinska. Liksom. Något otroligt intressant i den clashen som blir. Mm. Här måste ett svin snyggt ut på skisserna de skickade runt. Liksom.
Men det här är det du berättar om nu, oavsett om det var WeWork eller det är min upplevelse av de coworking spaces eller kontoren vi har varit och tittat på runt om i världen. De flesta. Mm. Särskilt de som är framgångsrika faktiskt. Som är lite större av skala och så. Och de få som undantagen som bekräftar regeln, det är de som pratar jättemycket om community, men de har byggt det på ett annat sätt. Det vill säga tillbaka då till varföret som är annorlunda. Mm. WeWorks varför är ganska enkelt. Mm. Det finns olika liksom så. Och då kan man säga så att utan att hylla oss för mycket till sköna, för vi har jättemycket problem att göra fel och, men man kan göra saker bättre och lära sig. När vi byggde det här kontoret så frågade vi, innan vi hade byggt kontoret, så frågade vi alla som var intresserade av det här, hade visat lite intresse av det. Då gjorde vi en modell av det här då, stor som arkitektmodell och frågade med små gubbar i och frågade så här, om ni skulle bo i ett sånt här kontor, hur skulle ni vilja ha det? Och sen lyssnade vi och försökte översätta det och göra det. Det vill säga att när vi öppnade så var det här kontoret gjort efter kunderna, användarna. Det gjorde två saker. Dels gör det att det gjorde att det var slutsålt när vi öppnade. Och sen gör det att alla som flyttade in hit blev ju emotionella delägare av det här stället ganska snabbt. Det vill säga att det var deras ställe. Jag brukar ju testa det här berättat tusen gånger. Jag brukar testa det med ett karamellpappersprincipen. Tog ett godispapper och la i entrén. Klockade hur länge det ligger på golvet. Max var 2 minuter tror jag. Och det var ovanligt. Ofta plockades det upp efter 30 sekunder. För alla som gick in där igenom är de som äger huset emotionellt. Och de plockar upp skräp på golvet. Precis som vilken medborgare som helst gör i ett litet mindre community. Mm. Så det handlar om att känna sig delaktig tror jag. Och känna sig delaktig handlar till största del om att vara tillfrågad. Att vara med. Är det någon som har frågat mig hur det ska vara?
Ja, men det var som du garvade åt mig när vi pratade häromdagen och det var ett hus som hade uppförts här borta i Västerhamnen som jag inte hade sagt. Och min reaktion var så här, ingen har frågat mig.
Nej, men exakt. Och då måste man liksom, och då är det någonting som är tokigt. Då har det gått lite för fort eller någonting har blivit fel i kedjan i alla fall. Och det tror jag är själva principen. Så återigen till varföret då. Svaret på varför här är att alla måste vara nöjda som är här. Inte för att jag ska tjäna pengar, för att annars så finns inte det här huset. Det har inget existensberättigande. Ett WeWork eller liknande då, för att säga vilket varumärke som helst. Får inte bespotta deras för mycket. Det är så, de skiter i vem som är där. In och ut vem som helst, såklart. Deras affärsmodell bygger på det. Mm. Ska bara in och ut x antal huvuden varje dag. Mm. Det är det som ger pengarna och som ger the revenue. Det är skillnad.
Och så kan man jobba med service lite grann för att kunna ta mer betalt kanske.
Såklart, man kan göra det jättebra. Ja. Alltså du kan göra ett sånt kontor superbra tror jag. Det är bara det att jag tror att det här handlar ändå om människors tid. Det är inte att sälja, alltså så här, man skulle kunna kanske drista sig och jämföra med liksom en snabbmatkedja och en mer...
fine dining.
Ja, kanske inte en sån fine dining, men någon som är väldigt intresserad av att göra mat. Det kan vara väldigt enkel mat, liksom, men som vill göra det här stället och vill bjuda sina kunder på det. Blir glad varje gång en...
Kvarterskrogen man vill gå till.
Ja, som blir jätteglad varje gång du tycker att pyttipannan är bra. Liksom. Ja, det, man skulle kunna jämföra det så. Och det kanske finns någon liknelse däremellan som är bra. Förutom att snabbmatkedjan har faktiskt en funktion. Jag tror att människor är nöjda med den. De vill ha den sådär. Jättenöjda med att få den där dåliga hamburgaren eller vad det nu är för någonting. WeWork, jag är inte säker på att den fyller en funktion. Jag är inte säker på att någon är nöjd med att spendera 8 timmar av sitt liv på ett jättedåligt ställe som skiter i vem du är. Jag är inte säker på att du gör ett bra jobb där.
Nej, för på den här kedjan så vet man i alla fall vad man får så att säga. Man har koll på att Det går snabbt på Max.
Ja, det ljuger ju inte och säger att här får du en väldigt vällagad med lokala produkter och fantastiskt.
Du blir en del av hamburgare-communityn som vi har här. Liksom.
Gör man inte. Det gör däremot de andra. Men så man pratar om en slags community, vilket det är, ja, beror på vad definitionen av community är. Men det är inte det som jag tycker att community borde vara. Och det fyller inte den funktionen som jag tror idén om communityt gör.
När du beskriver kontoret och när du beskriver vad ni gör, så får jag bilden av smurfbyn i huvudet. Och det är...
Säger du att jag är Gargamel eller gammelsmurfen nu?
Du sitter med en helt vit tröja, så att du är absolut gammelsmurfen. För att det blir, men det finns någonting när Gargamel är ju han som är galen och vill äta upp smurfarna, så det är inte du. Men det finns någonting i liksom de här små husen, smurfhusen, de är ju en ring och ser ju elden i mitten. Och så håller de ju på liksom. Det är väldigt så tydligt. Men Asterix, de är ju stadsplanerade och de är jättekonstiga. Men just smurfbyn är ju så ring med hus. Det finns någonting, man kan dra sig in, sur smurf och sitta antagligen på sitt hus. Och det är någonting i den där som är... Jag är själv, men jag kan gå ut till elden. Och i mitten finns en eld och den värmer.
Mm. Ja, det kanske är så. Alltså vi tänker ju jättemycket på liksom demokratins grundvalar, vad det är för någonting. Alltså vad är en demokrati? En fungerande demokrati är när alla faktiskt deltar. Och när alla faktiskt är liksom en direktverkande demokrati, då kan du fråga alla om väldigt små saker och vad får dem att vara med. Och det är lite den...
Det är ju, alltså en fungerande demokrati brukar man säga att liksom det är att alla har möjlighet att rösta. Du säger någonting annat och säger att alla deltar.
Ja, i alla fall att så många som möjligt deltar. Det vill säga att det finns en nedre gräns innan när det inte kan vara en demokratisk idé längre. Och det är möjligt att det kan vara demokratiskt. Vi kan prata om ordvalet i det, men det finns i alla fall en nedre gräns när det inte fungerar längre. Och den ligger ju någonstans, jag vet inte var, men när man inte känner sig delaktig. Det är en sak att känna sig tillfrågad och skita i det. Och vara fin med det. Men det är en sak att känna sig lite slarvigt tillfrågad och sen vara sur för att du inte har fått vara med. Där tror jag liksom, där börjar demokratin vackla. Så frågan är
precis,
väl hur
legitimiteten för institutionerna börjar ifrågasättas då. De vet ju fan inte vad de håller på med, för de var inte, och så vidare.
Ja, och liksom blir du frågad med armbågen, har du verkligen blivit tillfrågad då? Mm. Det är sånt, ja, du har möjlighet att påverka om du bara vill och anstränga dig. Ja,
men
det
är fylla i, för nu har vi sån här stakeholder-dialog här på kontoret. Så att alla ska... Mm.
Så det säger, det kan ju vara skillnad då att få en enkät utskickad till dig. Eller om någon faktiskt går ut och håller dig i armen och frågar, kan inte du säga det här bara? För jag vill gärna höra vad du har sagt faktiskt. För det här är viktigt för oss. Det är jättestor skillnad.
Men om man nu ska börja med att göra ett kontor, man har ett kontor, man har inte massa budget, kan man göra ett kontor så att det känns bättre? Det är klart man kan, men vad börjar man då någonstans? Alltså det finns ju också någonting i ledarens roll i det här liksom.
Jag tror man ska skita i och fundera på kontoret faktiskt. Grunden med kontoret handlar ju om människorna som är där. Och att människor som är där ska trivas. Och då menar jag inte att man ska gå ut och göra ett stort möte och fråga alla, hej, vad vill du ha? Och sen får alla säga vad de vill ha och så blir alla sura efteråt för att ingen fick det. Mm. Utan det handlar om att kurera den processen. Och då tror jag att man kan... Ett sätt är att jämföra sig med en curator på en konstutställning. Som jag sa, vad är det som gör att vissa utställningar är helt fantastiska? Ja, det är ju inte primärt konstnärerna som ställs ut kanske, utan det är situationen, hur konstnärerna ställs ut. Så att kontexten i hur de ställs ut och hur de blandas med varandra. Och det är en curator som gör det. Hur har den kommit fram till? Den har nog lyssnat på konstnärerna ganska noga och lyssnat på samtiden. Och lyssnat på den efterfrågan, det samtalet som finns just nu. Och så har man satt ihop någonting som makes sense just då. I den stunden. Lite så tror jag man får bygga ett kontor. Gå hem och titta på vilka komponenter du har. Och sen får alla komponenter, får du lyssna på dem noga. Kanske inte i stor grupp allihop. Men du lyssnar på alla komponenter och sen försöka fatta vad behoven är. Och kanske lyssna på de behoven som inte sägs. Som är mellan raderna. Och där bygger man ihop ett kontor. Där är liksom den forna idén om arkitekten, inredningsarkitekten och designen fantastiskt bra. Den kanske då har tagit sig från en fysisk miljö. Även om, utan att säga att det är dåligt på något sätt. Och vad den fysiska miljön, men kanske lite mer övertygd på idén om beteenden. Mm. Hur rör man sig, vad behöver man på ett kontor under en arbetsdag?
Ja, det tänker jag på, liksom, det är där att idén om ett kontor utan att ta hänsyn till det beteendet man vill uppmuntra eller det beteende man vill stävja blir bara en fysisk manifestation av jag var då.
Ja, och det mest intressanta tycker jag, det beror på hur man driver sitt företag. Kanske där de största problemen ligger. Har man en idé, tror jag, om att man ska absolut producera en viss sak. Tjänst eller produkt. Och sen är de som jobbar med det utbytbara komponenter i den motorn. Om man tänker så, så tror jag att då har man problem att bygga ett bra kontor överhuvudtaget. Men om man däremot tänker...
Eller kanske just då man bygger de här kontoren vi förknippar med kontor, nämligen de som är där allting är också utbytbart och du kan byta ut det. Liksom.
Ja, men precis. Om du däremot bygger kontoret eller företaget med tanke på att de här komponenterna ska skapa morgondagens produkt och tjänst eller vad du nu gör för någonting och att det är de som ska med och förändra den här i den tiden där, ja, men då är man inne på någonting som kanske luktar lite bättre.
Frågan är, för nu är vi ju mer filosofiska, vilket jag gillar, men jag tänker också på det här med liksom myterna om kontoret. Vi pratar ofta om att man vill vara i fred, att det är viktigt med tystnad, med bra ljus, gärna med runda former, färgfond, konstant som föder kreativitet. Men är det låter på dig som att det ändå inte är det viktiga?
Absolut inte. Jag skulle säga att det är viktigt så tillvida att det är en följd av någonting annat. Men det är ju aldrig det som är axiomet. Det får ju aldrig vara det som är själva grunden, för då kan det aldrig landa rätt. Alltså, designen av saker kan vara superbra. Men om du inte utgår från en tydlig beställning från själva idén, själva varför ett idén, då kan det aldrig bli bra.
Så försöker man kopiera Googles kontor som ju alltid är en som folk använder.
Det är bara en kuliss.
Eller det är inte en kuliss, men det är ju ett resultat av ett problem. Det är en lösning på ett problem de har haft som de har försökt lösa. Mm. Och har du inte koll på problemet så får du bara lösningen.
Ja, jag skulle säga, jag tycker nog ändå att det är en kuliss. Jag kan drista mig till att säga att det kanske är en scenografi. Alltså en scenografi som är till för att stödja en berättelse. Och den berättelsen är inte nödvändigtvis sann, för det finns ingen berättelse i ett företag. Det är ju ett behov som finns där för att skapa den evigt pågående berättelsen. Och bygger du en scenografi för det? Ett tråkigt teaterföreställning, tror jag. Tror inte den kommer funka.
Så att vi har en rutschkana från plan 2 till plan 3 säger någonting om att tjena, vad kreativa vi är.
Men risken är att göra det. Ja. Men det kan ju också vara världens bästa och roligaste idé. Om man bara grundar den på ett bra sätt.
Men du tänker också att risken med kulissen är helt enkelt att det blir en backlash som man kommer, sen kommer in och så upptäcker man att även Google som ställer man ska liksom file your TPS report. Så.
Det tror jag också. Jag tror så här... när vi öppnade det här huset så visade det sig då att vi hade liksom ett behov som vi hade inte hade tillgodosett. Det var att folk ville ha sina hundar på sitt kontor. Och det är så här, det kan man ju säga att det är lite problematiskt rent lagligt och så liksom. Vi har allergier och lite andra saker. Men vi gjorde i alla fall så att det var en del av kontoret, en stängd yta fick bli där de hade sina hundar. Och till slut så säger jag, men det är några som har sina hundar där, det är skitbra. Och det blir ju en skitbra story. Storyn är bättre att vi lyssnade på kunderna att de fick in hundar. Ja, och det är liksom idén om hundkontoret var det som egentligen är intressant. Inte att man får hundarna här. Det skulle aldrig Google kunna göra. För de har redan kommit på idén att vara coolt att ha att berätta en story om att vi kan ha hundar på kontoret. Sen har de stoppat in liksom en kennel på ena sidan. Helt meningslöst, då blir det en scenografi av en idé om kenneln. Eller om kennen faktiskt får byggas underifrån istället. Det är två helt olika sätt att angripa verkligheten på, skulle jag säga.
Så i samma ögonblick som man ställer sig frågan eller hör någon annan ställa frågan, vad vill vi utstråla med kontoret? Mm. Då är man, riskerar man att hålla på med den där typen av signaler.
Har du talat om människor som är så här, nu kanske jag låter som en tonåring, men en människa som säger att den är cool är aldrig cool. En människa som är cool är cool. Mm. Då liksom, du kan inte bygga den, du kan inte plasta på den. Jag lyssnade på, just häromdagen så jag hade en spellista så kom det en låt. Och så sa min käraste, vad är det här? Det var ganska svängig låt, men inte sådär. Nej, det var The Monkees. Jaha, Monkees, vilka var det? Jo, det var ju den amerikanska varianten av Beatles, och det är det första Spice Girls. Man satte ihop det skivbolagskompisarna för man ville göra en Beatles i USA också. Och de blev ganska okej faktiskt. I några riktigt bra låtar, men aldrig riktigt. Svängde aldrig riktigt liksom. Och så där tycker jag lite att det är. Om du ska göra det riktigt med risk för att återigen säga saker som inte är på riktigt, men när du sa så här genuint, känns på riktigt och så vidare. Det går inte att fingera det. Spice Girls är okej, jätteroligt, fenomen, kul. Men du inte påstår att det är världens bästa band, liksom. Inte en chans.
Om man har en lite småtråkig verksamhet och sysslar med något halvtrist, liksom, ska man då låta det speglas i kontoret helt enkelt? Inte försöka spicea upp det? Jag tänker också på att vi har en del lyssnare som sitter på sådana här jobb som är helt okej, men liksom inte skitspännande, men nöjda ändå. Mm. Jag vill slå ett slag för det liksom småtråkiga kontoret här.
Jag slår ett slag för att man ska, om man inte är intresserad av att ha ett, hålla på med kontoret, och inte det är en del, om du inte har den energin i ditt företag, att du inte har råkat anställa ett par stycken som är jätteintresserade av design eller bygga kontor eller situation eller göra, ha godis på kontoret eller en grung, vad sa du, en rutschkana eller vad det nu är för någonting som stoppas in där. Ge fan i det då. Alltså, ge det till någon annan. Jag kan säga att en av sakerna som vi fick av företag när vi intervjuade dem,
Proud and Grey,
vad de ville ha, alltså sa de så här, vet du vad, det är så himla skönt om vi kan fokusera på det som vi är bra på, för vi är inte världens hippaste, roligaste kontor, utan vi gör de här sakerna. Men däremot så, om vi kan köpa det av er, att ni kan se till att det är frukt på kontoret, att det är snyggt här och att det är städat och internet funkar och våra möbler är bra, så är det värt någonting för oss, då kan vi köpa det av er. Och det är egentligen det vi har gjort affär på också. Mm. Så det ser väldigt olika ut, de där behoven. Så jag skulle säga, kontoren handlar inte om det. Kontoren handlar om människor som jobbar tillsammans, och det ska man göra på bra eller dåligt sätt. Och ibland är miljön oerhört viktig. Och ibland är situationen för den miljön oerhört viktig. Alltså, vi har företag som har flyttat in hit som deras största som skiter ganska mycket hur det ser ut här. Och känslan lite grann liksom. Men det de säger är så, oj, vi dubblade vår omsättning när vi flyttade hit. Jaha, varför gjorde ni det? Jo, dels så sträckte vi på oss för en ny situation, så var ett annat sätt. Men sen träffade vi en massa folk som gjorde angränsande affärer till oss. Så nu mer så gör vi, har vi breddat våra affärer jättemycket på grund av att jag har flyttat hit och träffat folk.
Mm.
Ibland är det så enkelt att bara träffa fler människor och vara i en situation där det normalt inte är, så kommer dina affärer förändras, och du som person såklart.
Om jag tänker också på liksom, nu är Oatly kanske ett dåligt exempel, men de skulle helt enkelt, eftersom de sitter i huset, kunna vara lite småtråkiga på sitt kontor, men inte någonting, för de får den tjänsten nära. Och det är kanske så man ska tänka, istället för att försöka så, som skoja till kontoret, vad det nu innebär, att se till att vara nära något som är kul.
Nu tror jag inte att det gäller just Oatly, bara för att säga det, för de har
De är rätt kul.
Ja, men de är kul på jättemånga sätt. Men principen, ja. Mm. Så jag tror egentligen, om man har varit i Malmö så vet man att förr i världen så låg alla reklambyråer, när det hette reklambyråer, som låg runt Lilla Torg. Och det var för att där var restaurangerna, så man ville gärna vara där, för där kunde man käka lunch med kunderna. Och så blev det liksom ett slags ställe där man skulle vara. Och det låg nära centralstationen och så. Det är egentligen det vi har gjort. Vi har byggt ett Lilla Torg. Alltså, vi har byggt ett ställe som är ett energicentrum där man kan vara runt om och så kan lösa vissa problem. Det kan också ge lite känsla av vem man tillhör, vad man är för någonting. Det ger ju en imagefråga liksom. Och det attraherar de personer du behöver attrahera till dig. Både kunskapen som du behöver i företaget framöver och eventuellt kunderna också. Så för vissa företag som kanske inte är jättekul på det sättet, har lättare att hitta kompetens när de expanderar. Ja, om det var din fråga så är svaret ja på den.
Nu pratade tidigare om det här med att det här är typ en restaurang med ett kontor till. Vad menar du egentligen med det? Vad är restaurangens funktion i det här? Vilket behov tillfredsställer den?
Jag är till och med så att nu när vi tittar på expansion så pratar vi med olika byggherrar igen liksom, och fastighetsägare. Och då så är det liksom så att det är så kul, för att egentligen är sägningen om restaurang är ju att alla fastigheter måste ha en restaurang i närheten om man ska ha business där, för att folk käkar middag och lunch liksom. Men du får gärna vara i grannfastigheten, för det är bara förknippat med en kostnad. Det vill säga att en restaurang går alltid omkull förr eller senare. Det är liksom fastighetsägarens inställning till det hela. Den är i alla fall inget bra om man jämför med de andra kvadratmeterna. Och då kan man säga att vi är ju också en sån. Vi är inte världens bästa affär för fastighetsägaren. Och vi gör inte världens bästa affär själva. För vi gör ju en affär på en redan befintlig affär. Vi hyr och sen hyr vi ut i andra hand, kan man säga. Så hela idén är ingen bra affär. Men det är inte det som är själva affären. Affären är att vi bygger ett värde till resten av fastigheten och fastigheterna runt omkring. Och kanske till och med stadsdelen. Vilket jag påstår då att vi gör. Det är det vi i första hand gör. Vi skapar energi i en stadsdel som gör då att människor vill vara där såklart, och att fler människor möts, och att det blir bra för the greater good, men det skapar också ett värde för fastigheterna runt om. Och i förhållande till restaurangen så är det precis det restaurangen gör. Restaurangen är en mötesplats och ett sätt för människor att träffas. Är den tillräckligt bra och funkar logistiskt bra, så ställer man sig där och beställer en kaffe. Låt oss säga det, baristan. På det här stället är kulturen så att här kan man då vända sig om och säga till den som står bredvid, jaha, vad gör du för någonting? Det gör man inte på ett espresso house eller Wayne's Coffee ute på stan. För då är man en jäkligt konstig typ. Rätt jobbig faktiskt. Och kanske folk skulle inte ens gå svara för den delen. Här är det helt naturligt. Och då börjar ett samtal. Och idén är ju att göra det enklare för människor att mötas. Vi tvingar egentligen med kulturen och med infrastrukturen och med inredningen delvis människor att mötas på ett sätt som man inte gör annars. Och det är det man köper.
Mm. Men det var intressant när ni expanderade till ett hus nummer två, Gängtappen. Det har ju stått öde, får man väl ändå säga, forever.
Mm.
Och plötsligt är det inte det.
Mm. En sanning och modifikation, en bra historia. Så kan vi säga, öde forever.
Alltid, man kan säga alltid en sak för bra historia. Ja. Så att vi klipper där.
Ja. Ja. Ja, men man kan väl säga så att fastighetsägaren vill ha in oss av olika anledningar i det huset. Dels för att de ville tillföra ett värde i huset. För att de såg att det här skulle vara bra för huset som sådant. Och det skulle vara bra för området, kvarteret. Men du skulle också hyra ut de andra våningarna. Och man kan säga att en månad efter vi hade gått ut med den nyheten och skrivits med dem så var det slutsålt. Så ja, det fungerar.
Men är det ni som har hela huset eller ni har bara några planer?
Det beror på hur man ser det. Vi har inte affär i hela huset, men hela huset är ju med Evolution City. Men däremot så gör fastighetsägaren affär på resten av våningarna.
Ja, just det.
Men det påverkar såklart vår affär också. Mm. Det vill säga att det viktigaste för dem är, ja, det blir dubbelt då. Dels så bygger de ett värde för hela huset som gör att det blir attraktivt att sitta i huset. De hyr ut det.
Mm.
Eller i förlängning och kommer ta ut högre hyror i det huset. Så de har ju förädlat värdet. Och sen blir de helt plötsligt också någonting för hela området. Det vill säga att deras andra fastigheter runt om ökar också i värde. Så självklart är det från fastighetsägarens sida. Det här är ingenting annat än att säkra värdet i sitt hus. Precis som man hade haft en väldigt populär restaurang.
Mm.
Är lite mer motståndskraftiga mot konjunktursvängningar med restaurang är bra.
Tack snälla för att du kom hit.
Det här var alltså Magnus Ture Nilsson, chef för Media Evolution City i Malmö, som konstaterar att kulturen i företaget är viktigare än strukturen. Och när jag tänker på det så är ju faktiskt några av de trevligaste kontoren jag besökt inte särskilt väldesignade, men de har liksom tillhör trevliga organisationer och det smittar alltså av sig. Vill du fortsätta plussa på din allmänbildning genom att få perspektiv på aktuella ämnen, ja, då ska du prenumerera på den här podden. Klicka på poddens namn i din poddspelare så kommer du till huvudsidan för perspektiv. Och där klickar du följ eller prenumerera beroende på vilken spelare du använder. Producent för Perspektiv är Gabriel Lachti. Jag heter Per Granqvist och podden görs av www.mediaförvadvivet.se. Vi hörs.